Hej, välkomna. Hörs jag alldeles för högt eller hörs jag lagom? Det är bra. Kul att det är så många som har kommit hit för att lyssna på oss. Var keynoten bra? Ja, kul. Jag tänkte börja prata om varför design är så viktigt. När jag sätter mig i soffan hemma och så plockar jag fram min Surface eller vilken enhet man nu har. Och så går jag in i store, och så söker jag fram någonting och så får jag fram en lista. Det första jag tittar på den här listan, det är antagligen applikationsikonen. Jag tittar på namnet. Och klarar appen den testen så kommer jag gå in på och titta ytterligare och läsa mer om applikationen. Jag kommer titta på skärmdumparna. Och redan där så har jag använt design innan för att avgöra. Klarar den testen, då kanske jag laddar ner applikationen. Man har bara sekunder på sig att övertyga en användare om att sin applikation är bra. För sanningen är den att en användare bedömer kvaliteten på din applikation baserat på hur den ser ut. Universal Windows Platform är ett sätt för oss utvecklare att nå laptops, plattor, vanliga stationärer. Vi har Surface Hub, vi har Xbox, vi har HoloLens. Och vi har till och med såna här små IoT-enheter. Gemensamt för all dem, det är Windows 10. Det innebär att när vi designar så måste vi ta hänsyn till olika formfaktorer. Vi måste ta hänsyn till olika upplösningar och vi måste ta hänsyn till olika device capabilities. Agendan för idag, den ser ut så här att vi ska titta lite grann på design då och nu. Vi ska titta på vilka hjälpmedel vi har. Vi ska titta på hur man kan planera sin applikation, vad man ska tänka på där. Vilka olika layout-alternativ som finns. Och så har vi lite utrymme för frågor på slutet och så avslutar vi med en summering. Vårt mål är att ni ska få en övergripande förståelse för Windows 10 design. Och även lära er lite grann om hur ni kan planera era appar.
Vi som är här idag, det är jag, Jessica Engström, och det här var min man, Jimmy Engström. Vi träffades faktiskt när jag betatestade en av Jimmys appar. Han kommenterade över min Star Trek-inspirerade e-mail. Och det hela, om vi skjuter fram lite i framtiden, så gifter vi oss med ett väldigt Star Trek-inspirerat bröllop. Och nu 13 år senare så betatestar jag istället våra appar. När Windows Phone kom till Sverige så blev vi väldigt glada och vi hoppade på det tåget ganska snabbt. Och vi blev väldigt aktiva i utvecklarcommunityn, vilket ledde till att vi båda blev Windows Platform Developers MVP. Det var svårt att säga. Dessutom har du precis bytt namn i dagarna, så nu är vi Windows Developer MVP och medlemmar i Meet. Och på fritiden så driver vi en user group som borde ha en bättre logga på svart bakgrund. Det är en kodintensiv user group dit man kan komma och få hjälp när man kodar eller bara sitta och koda med andra lika nördiga som oss själva. Och vi finns både i Stockholm, i Norrköping och i Malmö. I Stockholm så är det jag och Jimmy som driver det och då träffas vi ungefär 2 gånger i månaden. Och är ni sugna på hackathon så kommer det ett runt Lucia faktiskt. Så att, det är ni hjärtligt välkomna på. Men nog om oss, det är inte därför vi är här. Jag tänkte att vi börjar med att gå tillbaka till Windows 8 och kolla hur det ser ut här. Hur många här inne har gjort en app för Windows 8 eller Windows Phone 8? Det är en del i alla fall. Ikonerna i Windows 8, de ser ut så här. De var ganska, de var tjocka och ifyllda och det var en stor cirkel runt dem. Runt alla knapparna i alla fall. Vi hade alla app-inställningarna. De skulle vi sköta här uppe i Charms Bar. Här skulle även About och Privacy Policy ligga. Och sök, det skulle vi sköta genom Search, den lilla fusionsglaset högst uppe här. Först i 8.1 så fick vi lite förbättrad sökfunktionalitet och då fick vi lov att ha sökruta i själva appen. Och då fick man även låta bli, eller man fick slippa att ha About inuti Charmsen här. Det fanns också ganska strikta guidelines om hur en appbar skulle funka. Vi hade en överst som kallades Navbar och här skulle all navigering ligga, eller det var tänkt att all navigering skulle ligga där. Och sen hade vi en undre. Och här fanns det dessutom regler för vad som skulle ligga på vänster sida och på höger sida. Och längst ut och längst in. Och här var det alla kommandon och kontextuella menyer som skulle ligga. Så det var en hel uppsjö med regler. Och även design guidelinesen som fanns var ganska utförliga. Det fanns en uppsättning för Windows och det fanns en uppsättning för Windows Phone. Grunden var densamma. Men de skilde sig ganska mycket åt i beskrivningen. Vi hade en projektform som kallades Universal Apps. Där vi hade ett projekt för Windows, ett projekt för Windows Phone och ett gemensamt projekt där vi kunde lägga gemensam kod och resurser och så här. Och då tänkte jag, då hoppar vi hela vägen till framtiden, till Windows 10. Och nu har vi en projekttyp som vi behöver bry oss om, som når alla Windows 10-enheter. Och det tycker jag är fantastiskt trevligt. Ikonerna, de har fått sig en rejäl uppfräschning. De har blivit lite tunnare. De är ritade med en 2-pixlar-rand. De har inga cirklar längre. Och det här är för att det ska vara väldigt lättläst på minsta möjliga skärm upp till jättestora skärmar. Det är också lite mindre marginaler runt knapparna numera. Och Sego UI Symbol som vi hade i Windows 8 för ikoner, den finns kvar helt oförändrad om man vill använda den. Men vi har också fått ett nytt typsnitt som heter Sego MDL2 Assets. Och där, den innehåller, här är en liten del av vad den innehåller. Den innehåller alla vanliga symboler och knappar vi kan tänkas behöva. Och för att välja en ikon för till exempel appbaren som har en, eller för en knapp eller vad som helst som har en icon property, så brukar det räcka med att bara namnge ikonen så hittar SAML det här själv. Så det är ingenting vi behöver leta upp heller om man inte har någon specialknapp. Så allt vanligt, spara, radera, ja, vad det där nu kan betyda. De finns här. Så utnyttja gärna dem. Och i Windows 10 så ska vi minimera tumrummet mellan elementen. Och för er då som har jobbat med Windows 8 så kan det här låta jättekonstigt. För där fick vi höra att vi skulle utnyttja utrymmet och vi skulle ha mycket white space och så här. Men det vi menar med att minimera tumrummet, det är inte att göra appen plottrig. Det är bara att maximera ytan som ni har att använda. För det här kan vara avgörande om appen ska funka över hela spannet av enheter. Och Snap to the Grid, det här känner ni säkert igen. Det här är ju inga nyheter, men det som är nytt det är att vi ska hålla oss till 4x4 pixlar. Så försök att alltid ha mellanrum och element och så här som är jämnt delbart med 4. För då kommer ni få en naturlig tillhörighet i plattformen och en liten mer flow liksom i känslan i appen. Och där fick vi problem med projektorn igen. Give it a second. Där var vi tillbaks. Vi trodde att de hade lagat det. Nähe. Det här var ju spännande. Kom igen. Jag hoppas att det funkar. Det här är andra anledningen varför ni ska hålla er till 4x4 pixlar. Om man inte gör det så kommer det kunna upplevas som lite suddigt när den väl skalas upp på alla plattformar. Och det vill vi ju gärna undvika. Så, och själva skalningen kommer vi prata lite mer om en liten stund. Det här, det är något så fancy som en virtuell effektiv pixel. Det är ganska svårt att säga också. Den har en maxstorlek på 4 gånger 4 rutor. Om vi ritar ut en fysisk pixel, en helt vanlig pixel, då ser den ut så här. Den blir en pixel. Och det är oavsett om det här är på en högupplöst skärm eller en lågupplöst skärm. Om vi då på en högupplöst skärm ritar ut en effektiv pixel, då tar den upp hela rutan. För systemet ritar automatiskt ut rätt storlek så att det ska se proportionerligt ut på alla enheter. Det här är fantastiskt trevligt. Det här är egentligen ingen nyhet heller, för VPF fanns det här redan i. Fast då hette det Device Independent Unit. Men anta att ni ritar ut en ruta på 100 gånger 100 pixlar. Och nu pratar vi fysiska vanliga pixlar igen. Och visar vi det på en enhet som har högre upplösning, ja, då har vi ju stött på ett problem. Nu måste vi ju tänka om. Det problemet har vi ju levt med, men det problemet är nu löst. För ritar vi med effektiva pixlar, då kommer det se ut så här. Systemet igen hoppar in, skalar om automatiskt. Så vi slipper tänka på det här. Skalningsalgoritmen i Windows. Den kom till en viss del redan i Windows 8. För där kunde vi skicka in bilder till Store som hade olika procentuella storlekar man kunde skicka in. Jag tror att det var 100, 140 och 180%. Vilket gjorde att systemet kunde gå in och säga okej, det här är en högupplöst enhet. Då hämtar jag ut den som är lite större. Men nu har de tänkt efter lite och utökat den här funktionaliteten. Så om man tittar på läsavståndet som användaren har till sin enhet. Man sitter ju inte lika nära sin dator eller sin Xbox som man gör med sin telefon. Och det Windows gör, det är att matcha användarupplevelsen till läsavståndet till appen. Och de har räknat ut ett medelavstånd för hur man använder, eller hur långt ifrån man sitter sina enheter, för att det här ska bli jättebra. För vi ska slippa tänka på det framför allt. Så om vi har en Windows Phone-app, ja, då är ju typsnittet ganska litet. Smacka upp det på en Xbox eller en stor projektor, då kan du ju inte läsa vad det står. Och här kommer skalningsalgoritmen in. Den kommer in. Den ritar ut i ett passande storlek. Så vi slipper numera, och okej, är det på en telefon så ska du ha så här många pixlar. Är det på en dator ska du ha så här många pixlar. Utan det sköter systemet helt själv. Och det här gör ju att appen kommer att upplevas likadan på alla plattformar. Och för att förtydliga lite grann vad det egentligen är som händer, så tänkte jag att vi skulle kolla på det här. Här har vi en ruta som är 100 gånger 100 pixlar. Vi har en rubrik som är 100 points. Och vi har en text som är 24 points. Och så här ser de ut på en dator och en platta och en telefon. Och så här så ser de ju olika stora ut. För datorn ritar ut, eller Windows ritar ut elementet på 150 pixlar på plattan. Och 200 på datorn. Men om vi då... Nej. Mitt i hela. Kom tillbaka. Det här var ju spännande. Det här är rummet att vara i idag, känner jag. Ja, då provar vi igen då. Här ritade vi ut den. Ledsen att det här blir repetition. Och så ska vi se hur det ser ut i datorn. Och plattan och telefonen. Och här ser de ju faktiskt inte likadana ut. Och det var ju det vi sa att de skulle göra. Och då ställer man dem. Kom igen. vilken dag som helst. Nu så. Om du ställer dem och tar avståndet i beräkning, då kommer de att uppfattas som precis lika stora. Det var inte så långt kvar på den där videon, känner jag. Och det här gör ju att det kommer att underlätta något extremt för oss. Och i Windows 10 så har vi också ett designspråk. Den har ett antal olika designprinciper som jag tänkte att vi bara skulle gå igenom lite snabbt. För de kan vara väldigt bra att ha i åtanke, ha i bakhuvudet när man designar sin app. Och först ut är keep it simple. Det ska vara så enkelt för användaren att använda appen att de inte ska behöva tänka på det. Det ska bara funka. Sen har vi think universal. Och här ska ni hålla universalt i minnet hela tiden. Det här med att du kan nå så många plattformar. Och ibland är det ju så att man kanske inte vill kunna köra samma app överallt. Det går kanske inte. Har du gjort ett avancerat spel som bara funkar på datorn, men då kanske du inte ska ha det på en telefon som inte har samma processorkraft. Men vad man kan göra, det är att göra en version av appen. Att tänka, okej, men det här är ett spel, då kanske vi ska se highscore-listan. Jag kanske ska kunna lägga till mina kompisar. Jag kanske ska göra inställningar i telefonappen om det nu är den som har sämst processorkraft. Det är att tänka universellt. Design as one. Den här känner ni säkert igen från Windows 8. Den är mer eller mindre oförändrad faktiskt. Det dra nytta av hur plattformen ser ut. Dra nytta av de kontrollerna som finns. För det här gör att ni kommer att kännas som en del av plattformen. Och då kommer ju användaren att känna sig hemma. Se till exempel att hamburgermenyn alltid ligger längst uppe till vänster och inte helt plötsligt i mitten av skärmen. Sådana här små grejer. Och sen har vi make it personal. Konsten att få användaren att känna sig i centrum. Det kan vara små grejer som hej Jessica i appen istället för hej player eller något liknande. Men det är också precis som i de andra plattformarna att dra nytta av plattformen, utnyttja de kontrollerna som finns så att jag känner mig hemma. Och sen har vi create delight. Låt användaren känna välbehag när de använder appen. Skapa inte egna kontroller som funkar helt annorlunda än vad resten av kontrollerna gör i Windows. För då kommer man att känna sig, okej, var det så det funkar? Som ni märker så överlappar ju de här principerna ganska mycket mellan varandra. Och det handlar inte så mycket om var ska den här färgen ligga eller den här knappen och såna här grejer. Det handlar väldigt mycket om upplevelsen. Det ska vara så enkelt att använda appen att man inte tänker på det. För visst är det skönt när grejer bara funkar. Men det är också att tänka på alla olika plattformar vi kan nå. Att sätta användaren i centrum. Saker som att spara sin lista eller highscore eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen loggar användaren in på en annan enhet. Då ska det finnas där. Och har man gjort de här grejerna, ja, men då har man ju lyckats pricka in nästan varenda en av principerna. Men nu tänkte vi börja prata om hur man ska planera sin app eller hur man kan tänka när man ska planera sin app. Och först ut är färger. Man skulle kunna säga att en bra utgångspunkt är att ha tre färger i appen. Man har en primär färg, man har en sekundär färg och man har en accentfärg. Och accentfärger, det kom ju redan på Windows Phone. Och nu har den kommit även till Windows och vi har en gemensam pool med färger. Det är alltså den färgen som användaren har valt som sitt färgtema i appen. Den heter System Chrome Accent. Den färgen som användaren har valt, den kan du plocka upp, jacka in i och använda i appen. Vilket i princip innebär att du alltid kan ha användarens aktuella favoritfärg i appen. Det är naturligtvis inget tvång att använda det här. Det är helt fritt val. Om man inte vill. Helt enkelt. Så du bestämmer den primära och den sekundära färgen. Huruvida du vill använda System Chrome Accent eller inte. Vi har ju valt här en grå, en vit och en rosa. För att enkelhetens skull. Jag menar, alla gillar väl rosa. Eller är det bara jag? Så för att få lite variation på färgvalet, om vi nu bara har tre, det kan man få genom att lägga en transparent lager ovanpå i 10 procentenheter upp och ner i vitt eller i svart. Och det här är perfekta färger att använda för att skapa en slags visuell hierarki i appen. Perfekt att använda för hover, mouse over, select och såna här grejer. Och framförallt så är det ett bra sätt att öka färgvalet i en app utan att det ser ut som att jag har designat det för en clown eller att det här är en barnapp. Och någonting annat som man bör tänka på när det gäller färger, det är val av tema i appen. Om man har mycket text som ska läsas, ja, då skulle jag rekommendera att man ska använda ett ljust tema. För ögonen blir mindre trötta av att läsa på ljus bakgrund. Ska man istället ha mycket media i appen, bilder och videos, ja, men då tror jag att man ska ha mörkt tema. Och en annan sak som kan vara väldigt bra att tänka på när man planerar färgerna i sitt gränssnitt, det är att vitt, svart och grått funkar i princip med varenda en färg. Så det är en jättebra grund att ha. De är inte att underskatta. De är vara tråkiga, men då kan man lägga till en rosa. Sen finns det ju oändligt många upplösningar och storlekar och allting. Och hur ska man tänka där? Jo, men de har Microsoft tänkt åt oss. Och de föreslår att vi ska dela upp det här i tre grupper. Vi har en som är en liten stående vy, eller för telefon. Där utgår man från 5 tum, vilket är ungefär i mitten av telefonskalan, skulle jag säga. Och sen så har vi surfplatteupplevelsen som vi börjar på 13 tum och den är liggande istället. Alltså det här är inte någonting som är skrivet i sten på något sätt. Men om man tänker så här, då kommer man att nå 95% av alla enheter. Här kommer dator och laptop och alla större skärmar in. Och de börjar vi på 1024 eller på 13 tum. Det blir väldigt stor laptop. Tanken här, det är ju inte att ni ska behöva göra tre olika designs, en för varje grupp. Tanken är att ni gör en övergripande design som ni sen går in och tweakar för att se att det ser bra ut på alla enheter eller på alla storlekar. Och hur gör man då det här lättast? Och det här tänket känner ni säkert igen som har jobbat med webb på responsive webbdesign. Vi ändrar helt enkelt UI:t beroende på bredden på fönstret. Och här pratar vi om effektiva pixelbredden. För då vet systemet exakt var den ska rita ut allting oberoende av upplösning och DPI. Så den allra minsta storleken vi har, den är 320 pixlar. Och den sträcker sig hela vägen upp till 719. Och plattorna, de börjar vi på 720 och sträcker sig till 1023. Och eftersom vi gör så här så kommer ju de här jättestora telefonerna, de kommer ju in i den här gruppen. Så vi behöver inte längre tänka på om användaren sitter på en mobil eller en dator eller en platta. Vi tänker bara på storleken så kommer det bara funka. Och det tredje alternativet är ju då 1024 pixlar. Nu tryckte jag lite snabbt tror jag. 1024 pixlar. Och det är här vi antar att laptops börjar. Så då har vi dem. När jag designar, då utgår jag från 5 tum. Och när jag är nöjd med den, då tittar jag på 4 tum. Hur ser det ut här? Och så tittar jag på 6 tum. Är det så att det inte funkar på 4 eller 6, då går jag tillbaka till 5 och tweakar där. Det är där jag ska optimera. Och när jag är nöjd och tycker att det ser okej ut på 4 och 6 också, då går jag vidare till 8 tum. Där kanske det är så att jag behöver lägga till en kolumn om jag har väldigt bred. Det beror på vad det är för typ av app. Och när jag är nöjd med det utseendet och har kollat ytterligare ett steg upp, då kommer vi till laptops och 13 tum. Och där kanske jag behöver lägga till ytterligare en kolumn, eller så behöver jag bara låta den flöda ut. Då får man ju lite se. Men tanken här är att testa över alla de här, så når ni 95% av skärmarna. Det är ganska smidigt. Navigeringskontroller. Det är ju det som hjälper användaren att nå den informationen som de är ute efter. Men det kan också ta upp onödig plats från kontot i appen. Därför är det väldigt viktigt att spendera lite tid på flödet i appen. Och se till att man använder lämpliga kontroller för just din app. För det kan ju vara olika från app till app. Så en sak man behöver tänka på, det är hur kommer användaren att navigera i appen? Kommer de använda menyn ofta? Vilken typ av enhet har de? Ska vi ha stöd för enhandsfattning som man kan ha i vissa telefoner? Och innehållet. För beroende på innehållet så vill du utnyttja så mycket du kan beroende på hur innehållet är. Och det finns ju väldigt många olika sätt att navigera på. Men jag tänkte att vi skulle prata om 5 stycken olika. Och först ut är tabbar och pivåer. Det här är bra att använda om man har 2-5 olika sidor. Där man kan förvänta sig att användaren skulle vilja växla snabbt mellan innehållet. Nyhetsapp till exempel. Man vill skifta mellan sport och nöje, lokala nyheter eller vad det nu kan vara. Däremot så är den här inte bra att kombinera med kontroller som scrollar sidledes. För de kan krocka varandra när man swipar på touchenheter. Så det är väldigt bra att ha i åtanke också. Tabbarna, de är fasta upp till. Oavsett om du swipar ner till så är tabbarna fasta. Medan pivåer ändrar läge medan du swipar. I övrigt så är det precis samma kontroll. Sen har vi navpane. Och det är den menyn som kommer fram när man trycker på hamburgaren. Den här omtalade hamburgaren. Jag tycker det är så roligt att man kallar det hamburgermeny. Den listar länkar till olika huvudsidor. Det här är också ett bra alternativ om du inte tror att användaren behöver byta sidor så ofta. Eller om du vill spara plats. Att tänka på där är att burgaren kan vara väldigt svår att nå i telefonen. Speciellt om du har enhandsfattning. Så lägg inga viktiga navigeringsgrejer där. Och sen har vi Master Detail. Och det här är bra om man har en lista på saker och man vill se detaljer om varje grej på listan. Som till exempel en aktieapp. Du har alla dina aktier här, du klickar på den och så får du se, och så klickar du på nästa så får du se hur det går för den. Och till sist så har vi Hub. Och den här kallades Panorama på Windows Phone. Man har en huvudartikel eller en video eller en bild eller något liknande, och sen så har man flera små som man kan borra sig ner in på. Lite grann som omslaget på en tidning. Och nästa steg att titta på är olika layout-alternativ. Och där tänkte jag att Jimmy skulle få ta över faktiskt.
Tack. Så, vad har vi för olika sätt att anpassa vår layout? På engelska så brukar man prata om de 6 R:en. Det är kanske därför jag tog över från skånska. Vi har resize. Vi har reflow. Vi har reposition. Reveal. Rearchitect. Och vi har replace. Jag tänkte att vi skulle titta på de olika alternativen lite mer noggrant. Den första vi har är resize. Vi ändrar helt enkelt hur stora elementen är. Vi låter dem anpassa sig efter skärmstorleken. Vi har reflow, där vi väljer att flöda om innehållet. Så i det här fallet så går vi från två kolumner till en kolumn. Och har man en väldigt bred skärm så är det mycket lättare att läsa om man har två kolumner till exempel. Så det här är ju föredra liksom. Vi har reposition. Och här ändrar vi helt enkelt var vi lägger sakerna. Vi flyttar ner B under A. Ett väldigt bra exempel på det är Store-appen. Här har vi namnet på applikationen vi är inne på. Vi har skärmdumparna till höger. Och tittar man då på den mindre skärmupplevelsen på en telefon till exempel, så har vi appnamnet först och sen så har vi skärmdumpen under. Sen har vi reveal. Och då visar vi helt enkelt mer innehåll om det är så att storleken tillåter. I det här fallet så visar vi en karta. Vi visar även namn uppe på tabbarna här uppe. Medan på den mindre upplevelsen så väljer vi att lägga de här sakerna i en extra knapptryckning helt enkelt. Vi har rearchitect. Och just i det här fallet så har vi den här master detail-vyn som Jessica var inne på tidigare. Man har alltså en lista i den lilla i telefonupplevelsen som växlar till detaljvyn. Eller så har man både listan och detaljvyn om man har en större skärmyta. People-appen är ett bra exempel på det här. Att har man en stor yta, då har man både listan på alla sina kontakter och kontakter man har valt. Eller så ser man bara kontakter man får växla fram och tillbaka mellan de här. Vi har replace. Och i det här fallet då så har vi i telefonupplevelsen så har vi en pivot. Och när vi väljer att köra upp den lite större på skärmen så använder vi istället den här navpanen eller hamburgermenyn. Man brukar prata om egentligen att det finns tre olika sätt att ändra sin layout på. Det första är responsiv design. Det är alltså där vi ändrar storleken på skärmen eller flödar om innehållet. Sen har vi adaptiv design, där vi positionerar om innehållet beroende på fönsterstorleken. Och sist så har vi skräddarsydd design, där vi alltså väljer att ändra upplevelsen helt och hållet. Här kan man till exempel tänka sig då att om man har en telefonapp, så kanske man inte vill ha samma upplevelse på en telefon som på en HoloLens till exempel. Där kanske man vill ha en helt annan upplevelse. Så jag tänkte att vi ska titta lite grann på vilka hjälpmedel som vi har för att uppnå allt det här då. Vi har ett antal adaptiva kontroller som faktiskt finns inbyggda i Windows. Här ser vi en command bar. De här två ser ju ganska snarlika ut, men en skillnad är att på telefonen så visar den här sekundära menyn, den tar upp hela skärmen. Medan på den lite större plattan eller datorn så tar de upp en liten del. Och det här är någonting som Windows gör helt automatiskt. Vi behöver inte göra någonting för att det ska funka på det här sättet. Det skulle ju se ganska fånigt ut om den sekundära menyn tog upp hela den här stora skärmen. Ni noterar säkert också att det är mycket färre knappar här. Det är fler knappar här. Och just den här kontrollen, den sköter det här automatiskt. De knapparna som inte får plats i den här upplevelsen kommer automatiskt hamna i den sekundära menyn. Så det behöver vi inte heller tänka på. Det är ju oerhört smarta kontroller som anpassar sig efter skärmstorlekar. Men vi kan även anpassa kontrollerna efter input-sätt. Så i det här fallet så har vi en meny där använder man en mus så är träffytorna lite mindre. Och använder man touch så får man lite större ytor istället. Det är för att det ska vara lätt att pricka rätt med fingrarna. Det skulle samtidigt vara väldigt onödigt att ha så här stort mellanrum om man använder ett precisionsinstrument som en mus. Liksom. Ett annat exempel är den här datumväljaren. Här har vi samma beteende att har man mus så är det lite mindre mellanrum, lite större med touch. Använder man mus så får man även de här pilarna som man kan lättare navigera. Och det här får man alltså helt automatiskt från Windows. Ett annat hjälpmedel, det är Visual States. I korta drag så är Visual States ett sätt för oss utvecklare att definiera olika vyer fast i samma vy. Visual States är ingen nyhet. Det här fanns i WPF, eller det finns i WPF, det finns i Silverlight, det finns i Windows 8. Men det är ofta så missar man hur bra det här faktiskt är. Visual States definierar man i SAML-vyn. Det här kommer att vara det rekommenderade sättet att egentligen anpassa layouten efter. Det rekommenderade sättet att anpassa layout helt enkelt. Den innehåller helt enkelt olika states eller tillstånd på om saker ska synas, var de ska ligga, hur stora de ska vara och så vidare. Anta att vi då skapar ett state för ett fönster som är mindre än 720 pixlar. Vi kan flytta elementen, vi kan flytta runt elementen. Det handlar inte bara om bredd, det kan handla om orientering. Det kan handla om att vi kan skriva egna som gör att vi kan anpassa vår layout för till exempel om man är inloggad eller inte. När man skiftar mellan olika states så kan man få övergångar. Man kan lägga till övergångar eller transitions. Man får helt enkelt en animering helt gratis. Enda stället att göra det på idag, om man inte vill skriva för hand, vilket man antagligen inte vill, det är faktiskt Jessicas favoritverktyg Blend. Där kan man göra så att man kan spela in states. Man kan säga att men nu vill jag skapa ett nytt state. Och så ändrar jag på lite positioner och så funkar det liksom bara. Man har även ett antal layout-komponenter. Och den första jag ska prata om, det är grid. Man kan se en grid lite grann som en tabell. Man har rader, man har kolumner. Man säger åt helt enkelt i SAML-myn i vilken rad, vilken kolumn de här komponenterna ska hamna i. Vi har wrap grid. Och den är inte konstigare än så att den anpassar sig helt enkelt efter fönsterstorleken. Men jag skulle ta tag i och öka fönsterstorleken så skulle den här röda cirkeln hamna bredvid den gröna triangeln till exempel. Vi har stack panel, där allting hamnar i en lång rad. Antingen vertikalt eller horisontellt. Sen kommer vi till en av de lite nyare då, split view. Det är den här vi kommer att vilja använda oss av om vi ska göra navpane eller helt enkelt en hamburgermeny. Man definierar hur själva ena sidan ska se ut, det vill säga menyn. Och hur själva resten av layouten ska se ut. Sen kan man välja om man vill att den ska synas hela tiden, om man vill gömma den, om den ska påverka innehållet eller inte, eller bara ligga och havra över. Vi har även fått en ny komponent som faktiskt är min nya favoritkomponent. Det heter Relative Panel. Det gör att vi kan positionera innehållet beroende eller relativt till varandra. Så anta att vi har en border, en blå border. Och så har vi en röd border. Skulle vi lägga det här i en grid så skulle det se ut så här. Det är inga konstigheter. Lägger vi det istället i en relative panel så ska skulle det se ut så här istället. Det här är inte så spännande. Det jag har gjort nu är att jag har namngett mina element. Resten är precis likadant. Vi har samma färg, vi har samma bredd och höjd. Det jag kan göra nu är att jag kan säga relative panel, punkt. Och så får jag massor med alternativ. I det här fallet så säger jag att min röda box ska vara under den blå boxen. Vilket kommer resultera i den här. Så här. Jag kan även kombinera de här. Så jag kan säga att min röda box ska vara under den blå och centrerad horisontellt med den blå. Det är ganska häftigt, eller hur? Nästa grej vi ska kika på, det är adaptive triggers. Det är egentligen ett sätt för oss att aktivera olika states. Det finns ett antal inbyggda. Det finns min width och det finns max width. Och det finns även naturligtvis möjlighet att skriva egna. Man kan aktivera states från kod, men det här är mycket, mycket smidigare. Så låt oss bara kika på hur man skulle kunna tänka sig att man skulle kunna använda det här. Här är en ganska simpel layout. Vi har en bild, vi har en rubrik och vi har lite text. Om man ska titta på den här sidan i en lite mindre, på en lite mindre skärm, skulle den se ut så här istället. Ser ju fortfarande ganska bra ut. Här använder vi oss av responsiv design. Vi låter texten flöda om. Men om vi går och tittar på det här på den minsta brytpunkten, 320 effektiva pixlar, en telefonupplevelse, skulle det se ut så här istället. Det här är ju inte bra. Det här ser ju inget vidare ut. Det går att läsa, men... Så det vi kan göra här är att vi kan använda oss av det adaptiva designtänket istället. Vi förminskar bilden, vi flyttar ner rubriken och vi förminskar den även lite grann. Då skulle det kunna se ut så här istället. Så vi har alltså använt oss av visual states som aktiveras av adaptive triggers och som justerar layouten baserat med hjälp av relative panel. Det man också kan göra är att man kan utnyttja de olika enhetsspecifika funktionerna för att maximera användarupplevelsen. Jag pratar då till exempel om vibrationsmotorn eller kameraknappen på en telefon. Jag tänkte vi skulle titta på hur det skulle kunna se ut. Det vi skulle behöva börja med är att prata lite grann om olika enhetsfamiljer. Och här i botten har vi enhetsfamiljerna. Det är några av dem. Vi har desktop, vi har mobile, vi har Xbox. Ovanpå det så har vi Windows Core. Och ovanpå det så har vi Universal Windows Platform. Det är alltså våra gemensamma API:er som alla de här plattformarna har. Vi kan referera till ett enhetsspecifikt API. Där skulle ju då, det innebär ju att skulle vi köra den här appen till exempel, mobile-appen på en desktop, så skulle inte det funka, för det API:et finns ju inte där. Men då har Microsoft löst det på ett väldigt finurligt sätt, att när man refererar till ett enhetsspecifikt API så får man även metadatan till de andra plattformarna. Det innebär att kompilatorn kommer funka, IntelliSensen kommer funka, man behöver inte använda sådana här if-def och alla sådana här knasigheter. Men det innebär också att vissa API:er kommer vara tillgängliga för synskull, men inte vara implementerade. Så det man måste göra innan man börjar använda det är att faktiskt kolla om API finns tillgängligt. Och det gör man med hjälp av API information. Den man kommer att använda flitigast, det är den som heter isTypePresent. Här är ett exempel på hur man skulle kunna använda det. Vi tittar helt enkelt om Windows Phone UI Input Hardware Buttons finns i plattformen. Om den finns så ser vi helt enkelt till att binda upp kameraknappen. Vilket innebär att det här kommer funka alldeles utmärkt på en desktopmaskin som inte har en kameraknapp. Men vi kommer även kunna ge, man behöver inte implementera det här, men om man gör det så får man ju sin applikation att skina lite mer på en Windows Phone till exempel. Innan vi summerar, finns det några frågor? Inga frågor. Ja. Det är en väldigt bra fråga. Tänker du skalningsalgoritmen kommer ju lösa i de allra flesta fallen av det här. Ja, det är det som är så häftigt. Hur den gör det, det kan jag faktiskt inte svara på.
Det är något magiskt.
Ja. Några fler frågor?
Tar vi en?
Ja. Så frågan är, datumkontrollen eller de input-sätten egentligen, anpassar de sig även om man skulle koppla in en mus till en telefon? Jag har faktiskt inte svaret på det. Jag antar att den anpassar sig om input-sättet är en mus och kopplar in en mus till en telefon, så förutsätter jag att den anpassar sig.
Det är så jag har uppfattat det.
Ja. Några fler frågor? Ja.
Nej, så är det ju. Men man börjar på 13, och det är egentligen inte bara för laptops, utan det är där vi antar att den minsta laptopen börjar. Och jag upprepade inte frågan. Frågan var om man börjar på 13 tum när man ska designa för en laptop, är inte det väldigt litet? Och jo, det är det. Men om man antar att det är minsta storleken som finns på en laptop eller en platta, så är man home safe, för det är 13 tum och uppåt. Så det kommer att funka även i större skärmar. Med det sagt så skulle jag rekommendera att du även testar lite större än bara 13, utan börja på 13. Ja. Ja, men jag tror att det är bra för att få med de stora plattorna och de som fortfarande sitter på gamla laptops, som faktiskt inte är bättre än så, då tror jag att det kan vara bra att börja på 13, men testa även upp liksom, kanske till 20, eller hur stor laptop man nu har. Var det svar på frågan? Fler frågor? Nej?
Ja.
Det var såklart.
Så för att summera då, vi har tittat på hur design har förändrats. Att vi ska anpassa till gridden. Vi har pratat om skalningsalgoritmen, design guidelines. Vi har tittat på hur man ska planera sin app. Olika navigeringsalternativ, hur brytpunkterna fungerar. Vilka hjälpmedel vi har, adaptive triggers, visual states. Vi har även tittat på hur man kan anpassa layouten och hur man kan anpassa appen efter hårdvaran. Vårt mål med den här sessionen, det var ju att vi skulle få en övergripande förståelse för Windows 10-design. Och även hur ni ska tänka när ni ska planera era appar.
Vill ni veta mer så skulle jag starkt rekommendera att gå in på design.windows.com.
Har du din mic på?
Jag tror det. Är min mic på? Ja, ja. Det är bara du som inte hör mig.
Ja, då så.
Ja, vi är gifta, det funkar alltid så hemma. Det är det som är grejen.
Yeah.
På design.windows.com så finns det en jätteuppsjö med nyttigheter. Så där skulle jag verkligen rekommendera att gå in och kolla. Och sen så Syncfusion, det är en av mina favoritföretag. För de har en app som heter Metro Studio. Och de har precis gjort en uppdatering i sin app. Så man kan, de har lagt till en massa Windows 10-inspirerade ikoner. Som man bara kan använda helt gratis. Och det, när de hade för Windows 8 så tror jag de var uppe i 4,500 olika ikoner. Så finns inte ikonen där, då kan man faktiskt requesta det. Andreas Hammar, han kommer hålla två sessioner här faktiskt om Windows 10-utveckling som jag skulle kunna rekommendera, eller som jag verkligen skulle rekommendera. Det är en idag och en imorgon. Så kolla gärna på honom. 110 miljoner enheter kör redan Windows 10. 110 miljoner enheter som kan köra din Windows Universal App. 110 miljoner enheter där er design kommer att bedömas, eller snarare er kvalitet på appen kommer att bedömas av designen. Så genom att använda allt det här vi har pratat om idag, verktygen och sättet att tänka, så kan du få din app att skina på 110 miljoner enheter. Och med det tackar vi för oss.